Så, ni hör mig. Gott. Kul att se er igen. Det var ett tag sedan jag stod här och predikade faktiskt. Fantastiskt kul att få göra det här igen innan sommaren. Dagens predikan tänker jag lite som en sorts sommarhälsning. När jag bad och frågade vad ska jag predika om, så fick jag den här texten till mig. Och jag tror att Gud vill säga något om att bli kvar i Jesus idag. Jag ska alldeles strax läsa från Johannes 15, liknelsen om vinstocken. Men vi knäpper händerna och så ber vi för predikan. Herre, tack att du är här just nu. Tack att du är mitt ibland oss, så att du vill möta oss var och en. Tack att du har något personligt till oss just nu, Herre. Tack att du vill överraska, att du vill komma med ett personligt tilltal, Herre. Så jag ber att du ska tala genom ditt ord, genom texten vi läser. Och använd min predikan på något sätt och få tala och peka på dig, Jesus. Vi ber att det här ska få bli en sommarhälsning och en uppmuntran till oss alla. Så helige ande, kom och var med oss just nu. Tack att ditt ord är levande och verksamt här. I Jesu namn, amen. Vi ska läsa texten och den ska komma upp här. I lagom format, eller? Ja, okej. Jag läser från vers 1 och framåt till vers 12. Då säger Jesus så här: jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Amen. Vilken text. Vi har säkert hört den förut. När jag läser Johannes så kan jag ibland bli så här bara, det är så mycket upprepningar, känner ni det? Att man nästan blir snurrig. Så när jag har suttit och varit lite trött i huvudet och ska förbereda predikan, så undrar jag, hur ska det här bli? Nej, jag skojar bara. Men det är väldigt intressant när man studerar Johannes och går lite djupare. Så vi ska göra det lite idag. Men på något sätt är ju summan vad jag vill sagt idag, att vi ska få bli kvar i Jesus. En sorts sommarhälsning, att sommaren blir automatiskt en tid kanske för oss då vi pausar och förhoppningsvis vilar lite. Och kanske tar in de här orden från psalm 46:11. Bli stilla och besinn att jag är Gud. Och jag tänker att det här är vad den här texten också handlar om. Att bli kvar i Jesus är på något sätt att bli stilla och besinna att Gud är Gud. Den sanna vinstocken snackar Jesus om. Jag är den sanna vinstocken. Och det här kanske är främmande bildspråk för oss att prata om vinstock och vin i frikyrkan i Sverige. Jag vet inte. Men för Jesu åhörare var det här ett ord som var väldigt laddade. Jesus tar bilden av vinstocken, och det finns en anledning till att han säger att han är just en vinstock. kunde han inte bara använda en bild av, ja, men jag är en hallonbuske eller ett äppleträd. Nej, vinstocken hade en speciell bild för judarna. För i hela GT så kan man läsa om hur Gud beskriver Israel, sitt folk, som en vinstock. Men då ofta en väldigt negativ efterklang. Det står så här i Jeremia 2:21. Jag hade planterat dig som en ädel vinstock av helt och hållet äkta slag. Hur har du då kunnat förvandlas för mig till vilda rankor av ett främmande vinstock? Alltså att Israel som folk uppfyllde inte det de var kallade till, det de var skapade till att vara. Så vad Jesus säger i den här texten, jag är den sanna vinstocken, det är att han säger att jag uppfyller det som Israel som nation aldrig kunde uppfylla eller leva upp till. Så på så sätt måste det vara en enorm spänning i luften när han sa det till sina lärjungar. Vad är det han säger? Jag är den sanna vinstocken. Och i vers 3 gör han ju också tydligt att du och jag är ju en del av det här vinträdet. Vilket då får oss att förstå den första och viktigaste poängen. Att Jesus är den fullkomliga vinstocken och vi är en del av honom genom att han var trofast och fullföljde sin uppgift då han försonar hela världen. Dessutom har vi Gud Fader själv som vinodlare som tar hand om hela vinodlingen. Så Jesus är det Israel aldrig kunde vara. Men Jesus är också det vi aldrig kan bli. Och dagens texten är en otroligt intressant och bra text som handlar om vad det kristna livet handlar om. Att vi ska bära frukt. Och det här är viktigt att ha med sig. Vers 11. Varför? Jo, för att er glädje ska bli fullkomlig. Allt det här handlar om att Gud vill att vi ska få ha fullkomlig glädje. Och vi kan se tre tydliga teman som vi ska gå igenom idag på hur det här ska gå till. Nummer ett är att Jesus vill beskära oss eller ansa oss. Nummer två är det här han säger, förbli i mig eller bli kvar i mig. Och nummer tre, frukten av det här är att vi ska älska varandra. När vi läser den här texten kan vi slå oss av det här att allt handlar om frukt. Gör inte det i livet när ni tänker efter. Är inte frukt det viktigaste? Fråga Ina och Nils så är det verkligen det. Ni skulle kunna leva på det, eller hur? Ja. Om jag frågar Nisse på morgonen, du, ska du ha en macka eller fil och flinger? Nej, jag är inte hungrig. Nej. Men ett äpple då? Ja, det går bra. Han skulle kunna leva på frukt. Och det är väl bra att det är frukt i alla fall. Men i Bibeln så säger ju texten också att vårt kristna liv, det handlar om att vi ska få ge och få smaka av goda frukter. I Galaterbrevet 5:22 så har vi den texten som vi känner mycket väl kanske, som handlar om andens frukter, som är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Och det här är intressant. Om man läser Svenska folkbibelns översättning så står det att andens frukt, alltså på något sätt att det är i singular, inte frukter utan det här är en frukt. Och det här är ganska viktigt. För det här kommer som ett paketerbjudande från Gud till oss. Vi kanske känner ibland när vi läser den här att jo men jag behöver lite mer glädje och jag behöver lite mer tålamod. Kan du ge mig det? Liksom. Men när vi läser texten och grundtexten förstår vi, nej men det här är andens frukt. Vi får allt eller inget. Nej, alla får allt. Vi får ju, det är klart vi inte får inget. Utan alla får allt. Det här är ett paket som kommer. Är jag inte god, ja, men då har jag troligtvis ingen glädje. Har jag inte frid, ja men då känner jag nog ingen, eller blir nog inte så vänlig heller. Känner jag ingen kärlek eller har kärlek, ja men då kan jag inte bli något av det här andra. Allt kommer i ett paket. Och Jesus, som vi nu ska uppehålla oss vid en stund, är att han beskär oss. Han ansar oss för att vi ska växa i de här områdena. Förutom att växter behöver vatten så är det ju det här med beskärning väldigt viktigt. Och när man läser den här texten så kan man ju tycka att amen, usch, det känns lite hårt där. Att han skär bort det som inte bär frukt. Kastar han bort det. Men om man har lite koll på odling och trädgård. Jag har inte så jättemycket koll. Jag har odlat lite tomatplanter. Och då vet jag att för att de ska växa och ge så mycket frukt som de bara kan. Så måste man, heter det, tjuva. Ja. Alltså när en gren förgrenar sig och det växer upp ett nytt så ska man knäcka bort det. För att all näring ska hamna på de platserna, de grenarna där tomatfrukterna eller tomatgrönsakerna heter det, finns. Och det här är en ganska bra bild helt enkelt som Jesus använder. Han vill göra det här med våra liv för att vi ska bära mer frukt, säger texten. Att beskäras, vi kan visa den, handlar inte om att skäras bort. Utan det är att få hjälp och kunna stanna kvar hos Jesus för att bära mer frukt. Det här är vad det handlar om. När jag frågade Wikipedia om beskärning så svarade Wikipedia mig så här. Och det här är bra grejer. Nej, jag frågade inte Wikipedia, jag sökte. Det här tyckte jag när jag läste det. Det här är ju grymt. Det här är ju precis vad det handlar om. Ja, jag kan ju knappt läsa det. Jag läser det här. Ett träd som får växa fritt har inte samma mål som vi som odlar träden. Trädet följer sina arvsmässiga lagar när det växer och sätter frukt. Medan vi som odlar önskar stora och goda frukter. Och så står det sen, fördelar med riktig beskärning. Avkastningen börjar tidigare än på ett obeskuret trä. Den bärande stommen för trädet byggs upp snabbare och på ett riktigt sätt. Hela kronan blir bra belyst och bladmassans näringsproduktion ökar. Solen når alla frukter som därigenom får bättre näringsvärde. Urglesning och riktig uppbyggnad gör det lättare att arbeta i trädet vid skörd och beskärning. Skördarna blir jämnare. Trädet åldras långsammare och ger skörd under flera år. Och jag känner att det här är ju, kan ju ta exakt det här och på något sätt få in det här tankesättet i beskärning i vad Jesus säger i den här texten. Så jag försökte formulera om det själv bara. En kristen som får växa fritt har inte samma mål som den som odlar trädet, vilket då är Gud, som vi fick i texten att han är vinodlaren. En kristen som följer sin mänskliga natur när vi växer, medan den som odlar, alltså Gud, önskar stora och goda frukter. Avkastningen på vår andliga frukt börjar tidigare än om jag inte beskärs. Den bärande stommen byggs upp snabbare och på ett riktigt sätt om jag låter Jesus beskära. Hela livet får ljus och får och ger näring till mig själv och till andra. Mina andliga egenskaper eller gåvor får bättre näringsvärde. De blir tydligare och mer närvarande i mitt liv helt enkelt. Ju mer jag beskärs, desto lättare går det att beskäras i framtiden och det blir enklare att se och skörda frukterna. Jag tyckte det här var väldigt intressant att bara fundera över den här, vad det innebär med beskärning. Varför använder Jesus just den här bilden? Jo, för att vi ska bära mer frukt. Det är en process som liksom inte, jo men jag har skördat en skörd och jag är nöjd. Vad Bibeln vill är att vi genom hela livet, det kommer aldrig ta slut. Jesus beskär oss om och om igen så att vi ska bära mer och mer frukt. Och hur gör vi då det här? Jo, Jesus säger, bli kvar hos mig. Bli kvar hos Jesus. Vår position i Kristus gör att Gud ser på oss inte genom vad vi gör, utan genom vad Jesus har gjort. När Gud ser på dig och mig så ser han inte våra fel och brister utan genom på något sätt linsen Jesus. så vi blir hela och rena. Bli kvar, förbli hos Jesus. Och jag tyckte det var intressant att ställa frågan, varför är jag kvar hos Jesus? För det finns ju väldigt mycket i vår samtid och liksom när man växer upp och ni vet, som ställer oss den frågan. Varför tror du på det här? Vad gör det för skillnad i ditt liv? Varför är det nödvändigt för dig? Och vi har såklart olika svar på den frågan. Varför stannar jag kvar hos Jesus? Men jag kan tänka mig att olika anledningar till att vissa inte har stannat kvar, det kanske har med det här med anstningen eller beskärningen att göra. Man tänker att det bara handlar om biblisk moral eller en tillrättavisning eller de här syndakatalogerna som bara skär bort det som är dåligt för att behålla det som är bra. Att det är de andliga som på något sätt får vara kvar och de som inte når upp, ja, men de ska skäras bort och får inte vara med. Och så har man missat det här att alla behöver beskäras för att växa. Man har missat hela poängen helt enkelt. Att bli kvar hos Jesus, det är att bli kvar i hans kärlek. Men också om att aldrig glömma hans nåd. Och jag tycker det är intressant, i vers 3 så står det: ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Det här sitter han och säger till sina lärjungar ett dygn innan han ska bli förrådd av dem och sen dö på korset. Och så säger han till dem, ni är rena. Ni har blivit ansade genom mitt ord. Och så kanske vi kan historien om att men de flesta lämnar Jesus. Och Petrus som säger till och med att men jag kommer aldrig lämna dig. Han förnekar Jesus 3 gånger. Trots det har Jesus sagt till dem, ni är rena. Ni är ansade på grund av att ni är i mig. Det finns nåd. Men den viktigaste frågan kanske är, hur blir jag kvar hos Jesus? Och de två självklara svaren som vi också får i texten, det är ordet och bönen, som ju självklart gäller oss alla. Jesus är ordet, som vi kan läsa i Johannes 1:1. Så då är det självklart att vi ska läsa ordet om vi vill lära känna honom. Vi behöver be för att komma nära honom. 15:7 säger, om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Men jag tror vi är många som har fått den här liksom peppen att jo, men läs mer, be mer. Och så kan man känna, ja men ännu ett sånt där pepp. Och så känner man, jag kommer nog inte läsa mycket mer i sommar. I alla fall. Så har det hänt för mig flera gånger. För att man på något sätt känner det mer som ett kravfyllt ok än något som har fötts inifrån. Vad är grunden för att man vill ha en relation med någon? Vad är grunden för att man vill ha en relation med Jesus? Ja, men det är ju att man faktiskt på riktigt älskar eller vill vara med någon. Att man älskar Jesus. Och för mig handlar det här om att bli kvar i Jesus. Det är att ställa sig frågan, vad är på riktigt det innersta? Och liksom, har jag några sådana riktigt personliga bilder eller tankar eller övertygelser om varför jag tror, vad det är som har fått mig att stanna kvar hos Jesus? Varför stannar jag kvar? Och det här på något sätt tänker jag kan bli en hemläxa för oss under sommaren. För vissa kanske stämmer in i det här svaret i Johannes 6:68-69. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Man kanske känner att men det finns ju ingen annan utväg. Det är bara det jag kan följa. Men jag tror på riktigt att Gud har liksom, det är ju han som har skapat oss och på något sätt dragit våra ledningar i vårt system. Han vet vilken som är din frekvens liksom, där du hör honom personligen. som gör att du blir kvar hos honom. Det tänker jag är vad vår uppgift är i sommar. Att hitta den där, vad är min frekvens på mottagande? Jag känner, ja, men nu är jag bara kvar hos dig, Jesus. Ingen press, ingen stress för att vara nära dig. Jag känner tydligt att, ja, men när jag går ut på något sätt i naturen, då känner jag, ja, men nu förblir jag hos Jesus. Då fylls man av en liksom, wow, vad fantastiskt allting är. Och en tacksamhet och en förundran över naturen. Musiken talar lätt till mig på olika sätt. Det behöver verkligen inte vara lovsång. Jag kan beröras av all möjlig konstig musik. Men jag känner, oj, nu möter jag dig i det här, Jesus. Eller framför allt kanske, jag älskar att se på något sätt storslagna filmer. Där jag tycker att, ja, men de måste ju vara kristna, de som gjort de här filmerna. För det är så mycket Gud i den här berättelsen. Ja, men det finns olika saker i våra liv som på något sätt, där Gud talar speciellt till mig. Som gör att jag känner att, jo, men det här är anledningen till varför jag stannar kvar hos Jesus. Varför han är det som ingen annan eller något annat kan fylla i mig. Och sättet vi hittar det, ja, det är att bli kvar i honom helt enkelt. Att låta sig älskas av Gud och bli kvar i hans kärlek. Och att älska din nästa som dig själv. Det kristna livet är i teorin hur enkelt som helst. När jag växer i kärlek till Jesus, då kommer jag lyda hans bud, säger texten. Vad är då hans bud? Jo, att älska varandra. Älska din nästa som dig själv. Att bli kvar i Jesus, att verkligen hitta sin plats på vinstocken. Och be om att få växa. Det är det som gör hela skillnaden för hela livet. Och allt detta säger Jesus för att, igen, vers 11, för att er glädje ska bli fullkomlig. Hela vårt liv och att vi ska få ansas och beskäras av Gud för att bära god frukt. Det handlar om en sak. Det är att Gud är intresserad av vår glädje, vårt välmående. En sann, djup glädje. Och jag tror att det är en uppmuntran för mig i alla fall att söka det här i sommar. Att bli kvar i Jesus och känna att den här glädjen på djupet. Och göra det bara på ett helt avslappnat och naturligt sätt. Och på något sätt fånga den känslan och spara det och bli kvar i den. Jag tror att Jesus vill kalla oss till att inte göra någonting, helt enkelt. Utan bli kvar i honom. Och det kan vara svårt. För jag tror att mycket, även i våra andra liv, så har vi ändå, till och med när vi ber, att Gud gör det här, vi vill dit, vi vill göra det här. För mig är det en utmaning att, okej, jag behöver inte be så mycket. Jesus, hjälp mig bli kvar i dig, så ser vi vart det tar vägen, helt enkelt. Amen. Jesus, hjälp oss att